Vi står upp och lyssnar till påskdagens underbara evangelium som är hämtat från Johannes kapitel 20, vers 1-18. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och han trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa: "Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, nu ber vi dig att du ska komma levande till oss och tala ditt levande ord och ditt liv rakt in i våra liv. Amen. Uppståndelse från de döda. Ja, men kom igen, inte kan man tro på uppståndelse från de döda. Finns det något faktum som är bättre etablerat, bevisat, bekräftat, återkommande till vår förtvivlan, visat sig vara ett fakta, än att den som en gång har dött förblir död? Det finns väl ingenting som vi kan veta med större visshet än detta. Det går väl inte att tro på uppståndelse från de döda? Än mindre om det skulle handla om inte bara att någon kommer tillbaka till livet, så som evangelierna berättar att Lazarus gjorde, eller änkans son i Nain, eller Jairi dotter, som ju kom tillbaka och fick samma liv tillbaka och så dog de några år senare. Men kan man tro på uppståndelse inte bara i den meningen, utan att någon som har varit död uppstår till förhärligat liv, till odödligt liv, till ett nytt sätt att vara människa på, till en uppgraderad mänsklig existens? ett ännu rikare mänskligt kroppsligt liv. För det är ju vad den kristna uppståndelsetron handlar om. Att Jesus uppstod förhärligad, odödlig. Ja, men det funkar väl inte. Kan vi inte komma överens om att det här måste väl ändå vara någon sorts metafor? Det är väl någon sorts bild för det som vi människor har sånt stort behov av, hopp. Efter natt kommer dag, efter mörker kommer ljus, efter vinter kommer vår. Vi behöver det här för att orka leva vidare. Att tänka hopp, att känna hopp för att orka leva så länge vårt liv varar. Men det är väl bara ett bildspråk som får oss att må bättre. Är det inte det påsken handlar om? Låt oss önska varandra glad påsk och försöka lyfta varandras liksom livskänsla i en värld som ändå kommer att knäcka oss var och en så småningom. Men det är väl det här som religion går ut på. Att du hittar metaforer och bilder, du hittar känslolägen som får dig att må lite bättre. Nej, men vad härligt att du är kristen och att det hjälper dig vidare tills döden till slut tar dig. Är det inte så man måste tänka? Massor med människor tänker så. En väldigt välkänd teolog som har inspirerat många kända röster i Sverige. Han kan säga så här. Han heter Marcus Borg, en amerikansk teolog. Påsken behöver inte involvera påståendet att Gud övernaturligt ingripit för att uppväcka Jesu lik ur graven. Kärnan i påskens mening är snarare att Jesus efter sin död fortsatte att upplevas, men på ett radikalt nytt sätt, som en andlig och gudomlig verklighet. Alltså, är inte den här med uppståndelsen inte att Jesus blev kroppsligt levande och så, utan att de första kristna i sin sorgebearbetning, när de slöt sig samman för de behövde varandra, så plötsligt mitt i sorgen så bröt det fram en känsla av gemenskap, och man mindes Jesus och man mindes hans ord, och så bröt det fram en känsla av att Jesus är på något sätt med oss, åtminstone i minnet, och sen kunde man ladda det minnet med känslor som om Jesus var hos dem, fast på något andligt sätt. Evangelietexten som vi har läst idag utesluter varje sån här tolkning. De första kristna tänkte aldrig för ett ögonblick på det här sättet. De berättar om något helt annat. Och de skulle aldrig någonsin gå med på något så patetiskt att det här handlar om att lyfta vår livskänsla och lura oss med metaforer. De säger tvärtom, om det här inte är sant på riktigt, så ska man inte tro på det. Man är en patetisk, man är en ömkansvärd, för att använda Paulus ord, person, om man tror på något som inte är verkligt sant. Det intressanta är att de första kristna hade precis samma svårighet som vi har att tro på uppståndelsen. Om du har fått för dig att de första kristna, ja men det var ju så länge sedan, då var man mer naiv och de kunde lätt ta in det här. Så glöm det. De trodde inte på uppståndelsen. De hade ingen förväntan på det. De var minst lika svårövertygade som en sekulariserad stockholmare idag. Vi har ju en massa blockeringar inför den här tanken som påskdagen handlar om, att Gud skulle ha uppväckt Jesus från det döda. Vårt problem är ju att vi lever med en naturalistisk världsbild. Vi vågar inte längre tro att Gud finns. Vi tänker att naturen är allt som finns, och därför kan vi inte ta in tanken att Gud skulle ha uppväckt Jesus. Så vi har vår blockering som vi behöver arbeta med. Den första generationen kristna, de hade också en blockering som gjorde att de inte tog in uppståndelsen. Men deras blockering såg bara annorlunda ut. Men det var en lika stark blockering. Det som blockerade lärjungarna, det var den förståelse av uppståndelse som de hade med sig från den dominerande judiska traditionen. Då trodde man att det kommer en yttersta dag då Gud ska uppväcka alla döda. och så ska han upprätta sitt rike. Det kommer den stora Herrens dag. Men det ligger ju vid historiens slut. Det är denna unika dag då hela historien kommer till en brytpunkt och Gud konfronterar historien med domen. Han uppväcker alla från de döda och så upprättar han ett evigt rike. Men det ligger ju där i framtiden. De som dör längst vägen väntar sen på den uppståndelsen vid den yttersta dagen. Martyrer kunde dö för Guds sak. Och de dog då och så väntade man på uppståndelsen vid historiens slut. Att någon skulle uppstå på det här nya sättet, förhärligad och odödlig mitt i historien, fanns inte i deras tankevärld. De var helt blockerade. Vi kan se det i Markus evangeliet. Ni vet, Jesus har talat om ett antal gånger: jag går upp till Jerusalem, jag kommer att lida, jag kommer att dö, men på tredje dagen kommer Gud att uppväcka mig. Och de kan inte ta in det. För de är helt säkra på att allt tal om uppståndelse måste ligga vid historiens slut. Så här står det i Markus 9. Människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Och det är Jesus som säger det. Och så står de lärjungarna. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så när Jesus tas till fånga, torteras, döms, korsfäst och dör, så har de ingen förväntan att någonting ska ske efter det. Någonting ska ske vid historiens slut, men inte mitt i historien. Vi möter alltså en grupp människor som har absolut noll förväntan på uppståndelsen. När sabbaten är förbi så går Maria för att sörja Jesus. Hon går för att söka en död kropp. Man ska fortsätta att parfymera liket och strö örter och parfym och sörja vid graven. Man har ingen förväntan. Vad är det då som bryter igenom deras blockering? Vi ska titta på det. Och min bön är att våra blockeringar, genom att vi tittar på vad som bröt deras blockering, så ska våra blockeringar falla. Så vi kan se vad påskdagen faktiskt handlar om. Det första som fick deras blockering att rämna, det var den tomma graven. Den tomma graven är verklig historia. Det här är oerhört fascinerande. Söndag morgon när Maria kommer till graven så är graven tom. Notera att det här med graven är absolut grundläggande i texten vi läste. 7 gånger nämns ordet grav. Alltså uppståndelsen tron startar inte med att de kristna sitter och sörjer tillsammans och får någon sorts känsla. Det handlar om en grav. Och vad som har hänt där får blockeringarna att rämna. Det är alldeles uppenbart att vi har att göra med en ögonvittnesskildring. Om du funderade på texten, det är så många detaljer som visar att det här går tillbaka till en verklig historia som kommer från ögonvittnen. Noterar du hur det står att Maria, eller att Johannes när han kommer dit, lutar sig in i graven. Man minns det här med öppningen och att man måste luta sig ner för att komma in och se. Det är så att Maria gråtande lutade sig in i graven. För hon minns detta, sorgen. Och hur man måste böja sig för att kunna titta in i graven. Tänkte ni på de två männen, Petrus och den lärjunge som Jesus älskade, alltså Johannes. När de får höra att någonting har hänt vid graven så springer de dit. Och den avsevärt yngre Johannes springer fortare, han är lättare i kroppen, han är snabbare. Han springer fortare och kommer först i kroppen, till graven. Och sen kommer Petrus anförd efter. Och så händer någonting som är psykologiskt väldigt intressant. Den unge Johannes går inte in i graven. Han inväntar den äldre Petrus. föreställa situationen. Någonting allvarligt, kanske något hemskt har hänt, att de har stulit kroppen. Johannes vill inte gå in som om någon skulle kunna misstänka att han har ändrat någonting av bevismaterialet, så att säga. Han väntar. Och sen så är det Petrus som går in först. Han som är den äldre. Och så är de båda två på plats när de upptäcker det här. Men kanske allra viktigast för att kunna konstatera budskapet att graven är tom, att det är verklig historia. Det har med Maria från Magdala att göra. Det här är ju så fascinerande. Vem är det som hittar graven tom? Det är Maria. Vem är det som först möter Jesus uppstånden? Det är Maria. Hon från Magdala, alltså en by som ligger vid Genesarets sjö. Vi vet lite grann om Maria. Vi kan läsa i Lukas evangeliet i kapitel 8 att hon hade en oerhört problematisk bakgrund. Hon hade varit fullständigt förstörd av det onda. Och det sägs att Jesus drev ut 7 demoner ur Maria. Notera att i senare kyrkohistoria så finns det en sammanblandning, så att man har gjort Maria från Magdala till en prostituerad kvinna, till synderskan, som nämns i ett efterföljande kapitel. Men det där är en felaktighet. Det är en annan kvinna som är synderskan. Så glöm, om du har hört den uppfattningen om Maria från Magdala, så glöm det. Men hon hade en väldigt problematisk bakgrund. Att det sägs att 7 demoner hade drivits ut ur henne, då är själva poängen faktiskt inte namnet 7, utan 7 har en symbolfunktion. Alltså det betyder multi eller mega eller någonting så. Alltså hon hade verkligen varit förstörd av det onda. Finns en annan person som vi känner till från evangelierna där det talas om att onda andar i legio, alltså många, hade tagit kontroll över honom. Det är den stackars mannen på andra sidan Genesarets sjö som är sinnessjuk, som man försöker binda med kedjor, som skadar sig själv på stenar, som inte kan leva bland människor längre. Maria hade varit en kvinna vars liv hade varit totalt förstört och ödelagt av det onda. Och så hade Jesus mött henne, befriat henne och upprättat henne. Hon hade blivit en lärjunge, följt Jesus. Hon hade varit med vid korset och sett Jesus dö. Hon hade varit med vid begravningen och sett hur Josef och Nikodemus begravde Jesus. Och så går hon till graven. Att evangelierna säger att det är Maria som hittar graven tom och som först möter Jesus, det är ett bevis på att det är historiskt riktigt. Man skulle aldrig någonsin hitta på en story på detta sätt. I både judisk och romersk rätt så var det män som var vittnesgilla i juridiska sammanhang. Kvinnor hade mycket lägre grad av vittnesgillhet. Om ni tänker efter när Paulus ska redigera en lista, lyfta fram de bästa, så att säga, i kulturen starkaste vittnena till uppståndelsen, i första Korinthierbrevet 15, då nämns ingen av kvinnorna. Alltså då säger ju Paulus, han visade sig för Petrus och för Jakob och för Paulus. Alltså de tunga, tre tunga vittnen, sen är det tre grupper, de 12, alla apostlarna och 500. Och det där är ju inte konstigt, att om jag ska ha en föreläsning på KTH så citerar jag ju hellre Stephen Hawking, en världskänd kosmolog, än jag citerar en poet, för att jag vet att det får större genomslagskraft. Och så väljer Paulus, när han i sin kultur ska ta det som väger tyngst, då måste han ju ta de tre mest förtroendeingivande männen som mötte Jesus. Men när då evangelierna säger den som först hittade graven tom och först mötte Jesus var Maria från Magdala, en kvinna med ett oerhört trasigt förflutet, så är den enda förklaringen till det att det var så det var. Och därför kan vi idag veta att graven var tom och Jesus mötte henne i trädgården. Nu är det en del som säger då, men så enkelt är det inte det här. Den här texten är ju, tillsammans med de andra evangelietexterna, det är ju motsägelsefullt. Vi har läst en text här i Johannes 20 där, som säger att Maria från Magdala kom till graven. Om man läser de andra evangelierna så står det ju att det var ett helt gäng. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria. Och det nämns ytterligare. Det här hänger väl inte ihop? Ja, det vandrar omkring en massa sådana skeptiska tankegångar. Då måste man läsa Johannes evangeliet lite noggrannare. Ja, det säger att det är Maria som kommer och berättar om det, att Maria hittar graven tom. Men notera när hon springer tillbaka till lärjungarna, till Petrus och Johannes, så säger hon, det har flyttat Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Alltså författaren till Johannes evangeliet är mycket väl medveten om att det var en grupp av kvinnor som var där. Men Maria från Magdala hade en huvudroll i skeendet. Och han behöver inte tala om, när han berättar texten, att det också var andra kvinnor. Vi vet det nu från Lukas evangeliet till exempel. Men vi kan se att Johannes känner till detta. Uppståndelsen är historisk. Det är någonting som sker i tid och rum. Det finns ganska bra argument för att hävda att uppståndelsen hände den 5 april år 33. Det är möjligt att ge ett annat datum som man också kan argumentera för, men den 5 april år 33, det skedde på en speciell plats i Jerusalem, i en trädgård som ägdes av Josef från Arimataja. När Maria har hittat graven tom så blir hon bara förskräckt. Hon rusar in till lärjungarna, talar med Petrus och de andra. Och Petrus och Johannes springer ut till graven. Och när de kommer fram så kan de konstatera samma sak. Graven är tom. Fast då får vi reda på en spännande sak. Den var inte helt tom. Ja, kroppen är inte där. Jesus är inte där. Det är inget lik där. Men bindlarna ligger kvar. Och det här har gjort starkt intryck. Så starkt intryck att det står faktiskt att Johannes kom till tro när han såg det. Vad är poängen med detta? De kommer in i graven och ser att liket är borta. Och så ligger hela svepningen kvar. Och den ligger orörd. Och nu måste man ju försöka sätta sig in i situationen. De tänker ju att någon har flyttat på kroppen. Eller stulit kroppen. Vad gör en gravtjuv? Eller för den delen en vaktmästare som ska flytta på ett lik? Är man glad att liket är svept? Ja. Det finns inte en människa i världen som tar bort svepningen för att bära ett sargat lik i direktkontakt med kroppen. Dessutom ser de att svepningen ligger helt orörd. Den är inte avrullad som man fick göra när Lazarus kom ut ur graven och var svept i tyger och parfym. Svepningen ligger orörd som om Jesus har bara gått rakt igenom. Så som han om några timmar skulle göra när han kom rakt igenom dörren och plötsligt stod i rummet, så har han gått rakt igenom svepningen. Petrus är bara konfunderad, han förstår inte. Johannes börjar ana. Hans blockering rämnar när han ser linneduken. Så den tomma graven, eller den nästan tomma graven, är verklig historia. För det andra, mötena med den uppståndne är verklig historia. Det som sen sker är ju att Maria och kvinnorna och sen Petrus och sen de 12 och sen en stor skara människor möter Jesus uppstånd. De möter honom levande. Vad ska man tänka om det? Ja, vår utgångspunkt är förstås att det här är psykologi. Det här måste ju vara syner, hallucinationer, visioner, drömmar. Och vi vet ju idag väldigt mycket om hur kraftfullt människans psyke är. Och att vi väldigt ofta kan bli bedragna av vårt psyke. Det är ju ingen diskussion om det. Är det så här man ska förstå det de berättar om? att de är med om någonting psykologiskt, någonting subjektivt. Notera en viktig sak. Syner, visioner och drömmar, subjektiva erfarenheter. Det kan vi läsa om att Petrus hade vid flera tillfällen. Han hade syner. Vi kan läsa om att Paulus hade det. Man hade drömmar och syner. De har ingen förblivande effekt över den som är med om dem. Det är sånt som man lever med några dagar och sen klingar det av och sen fortsätter ens liv som tidigare. Det de första kristna berättar om är inte subjektiva erfarenheter. De visste vad det var att få en syn eller ha en dröm. Utan det var objektiva händelser. På grekiska när Paulus talar om det här att Jesus har visat sig, så används ett ord som understryker just det objektiva. Det var inte så att de såg Jesus som man ser någonting i en vision eller en dröm. Utan Jesus visade sig för dem. Och det var utanför deras sinne. Det var här. Ute. Utanför dem. Oberoende av dem så visade sig Jesus. Och han gjorde det allra först i trädgården för Maria. Och sen rullade igång en händelsekedja under flera veckor. Där Jesus visar sig. Han visar sig enskilt och för människor i grupp. De ser honom, de hör honom, de rör vid honom. De äter tillsammans med honom. Han visar sig i staden. På vägen, vid sjön, på berget. Han visar sig på morgonen, mitt på dagen. Han visar sig på kvällen, men aldrig på natten. Han visar sig för män, han visar sig för kvinnor, men aldrig för barn. Han visar sig för enskilda, för små grupper, för stora grupper upp till 500 personer. Och inte någonstans finns det förväntan. Inte någonstans finns det extas. Det här sker inte klockan ett på natten efter 4 timmar av lovsångsmöten. Utan Jesus bara bryter in i deras verklighet. Och detta var fysiskt och kroppsligt. Det fanns ju ingen kropp kvar i graven. Och vi ser att när Maria känner igen honom så omfamnar hon Jesus. Och hon tar Jesus i sin famn så att det kommer en reaktion från Jesus. Och vi funderar väl lite på detta. Varför säger Jesus rör inte vid mig? För det är uppenbart det Maria gör, eller hur? Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Det är en lite olycklig översättning. För det, man får en känsla av att Jesus skulle vara ungefär som något man bränner sig på. Eller att han skulle vara ömtålig. Eller något. Det har ingenting med det att göra. Vi kan ju se sen bara några verser längre ner när Jesus möter Thomas. Så säger Jesus själv, rör vid mig. Han sträcker fram sin hand. Ta på mig, se på mig. Så den uppstående Jesus har inga problem med kroppskontakt. Nej, det här finns en annan översättning av detta. Om du har folkbibeln kan du säga att det står i en not. Att det Jesus säger är, håll inte kvar mig. Så det är inte själva beröringen som är problematisk. Utan vad det är Maria uttrycker i det ögonblicket. Och Bibel 2000 har hoppat över det ord som följer sen, för det finns ett motiverande ty. Håll inte kvar mig, för eller ty, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Alltså Maria hoppas ju nu att hon ska få hålla kvar Jesus för alltid. Och Jesus måste påminna henne om det som han har sagt, om vi läser tidigare Johannes. Jag ska lämna er. Men jag kommer inte över, jag ska ge er anden och han ska vara hos er och genom anden ska jag vara närvarande hos er. Men Maria kan inte hålla kvar Jesus för alltid ännu. Han ska först gå till fadern och så ska missionens tid ske och sen ska han komma tillbaka för att för alltid vara hos Maria och hos alla som tillhör honom. Och för det tredje och till sist. Det är historiskt att graven är tom. Det är historiskt att Jesus visade sig mycket övertygande, mycket konkret för ett mycket stort antal människor. Och det tredje som vi ju lär oss i den här texten, det är att den uppståndne visar oss underbar nåd. Han gör det på 2 områden. Den uppståndne visar oss underbar nåd på 2 områden. Han söker upp oss. Och han bjuder in oss till sin familj. Maria som varit inne hos Petrus och Johannes och sagt graven är tom. Och sen har de rusat iväg. Sen har hon ju vandrat efter och kommer lite senare till graven. Och graven är fortfarande tom. Och Maria står och gråter. Och då kommer Jesus och ställer en fråga som Maria säkert har burit med sig under resten av sitt liv. Vem letar du efter? Och här finns någon sorts dubbeltydighet. Det är alldeles uppenbart vem hon letar efter. Hon letar efter Jesus, men hon letar ju efter den döde Jesus. Så dubbeltydigheten här är ju att å ena sidan letar hon ju efter Jesus, fast hon letar efter den döde Jesus. Så hon letar efter fel bild av Jesus. I själva verket är Maria väldigt blind i den här situationen. Hon letar efter ett lik när hon har den levande Jesus framför sig. Som Tim Keller säger, som jag har pastor i New York som jag har lärt mig så mycket av. Han säger så här: Maria, hon tror att hon är mitt i en katastrof och gråter. I verkligheten har hon änglar framför sig. Hon har Jesus precis bakom sig. Ändå känner hon sig ensam. Hon håller på att bli en av världshistoriens allra mest kända personer. Men själv känner hon sig övergiven. När hon möter Jesus tror hon att det är en fiende. Är det du som har flyttat kroppen? Hon gråter av sorg, fast det är en glädjedag utan like. Hon är andligt helt blind. Precis som Petrus och Johannes, som det står, de hade ännu inte förstått. Här gäller det att tänka rätt. Vi har alla de historiska bevisen, det hade lärjungarna också. Men vi har en andlig blindhet som gör att vi inte ser och inte förstår. Petrus och Johannes hade inte förstått Jesu undervisning. Och Maria, står det, att hon vänder sig om och ser Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Och det är han som måste bryta igenom in i hennes liv. Och så är det idag också. Det är bra att vi söker Gud, men ingen finner honom om inte han först söker oss och drar oss till honom. Det är bra att Maria går till graven för att leta efter Jesu lik och sörja honom. Men det är Jesus som tar initiativet, som kommer till Maria och som öppnar hennes ögon. Precis som det står om Emmausvandrarna, att Herren öppnade deras ögon och de kände igen honom. Det här sker ju efter en liten stund av dialog. Maria känner inte igen Jesus. Kanske hon inte tittar, kanske hon gråter. Och det man naturligt gör när man gråter är att man sänker huvudet. Man möter inte andras blick, så hon kanske inte ser så noggrant. Men hon känner inte igen hans röst. Och så är det Jesus som bryter igenom hennes blockeringar och säger: Maria. Och när han säger hennes namn så förstår hon vem det är. Och hon utropar på hebreiska: min mästare. Så Jesus visar oss en underbar nåd genom att det är han som kommer till oss. För väldigt ofta är vi som Maria. Vi söker ett lik när det egentligen handlar om den levande Jesus. Och det är han som behöver öppna våra ögon. Och sen bjuder han in oss. Han hade kunnat säga väldigt mycket till Maria. Och han hade kunnat skicka alla möjliga sorters hälsningar till lärjungarna. Han hade ju kunnat säga: gå till de där mina vänner som lämnade mig i Getsemane. Men han gör inte det. Jesus säger: Maria, gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Han bjuder in lärjungarna till sin familj, att bli medsyskon med honom. De är mina bröder och Maria är hans syster. Och hans far är deras far. Och hans Gud är deras Gud. Och det här är ju följden av hans död på korset och av hans uppståndelse. Att han nu kan bryta vår andliga blindhet och kan bjuda in oss till sin familj. Och det är vad evangeliet handlar om. Att Jesu fader får bli min fader. Att Jesu Gud får bli min Gud. Och han kallar mig bror och han kallar dig syster. Den uppståndne, levande Jesus. Detta är det mest hoppfulla av alla budskap. Och det är förankrat i verkligheten. Det är på riktigt. Det är inte ett sätt att bedra sig själv. Om vi hade fortsatt att läsa evangeliet hos Johannes så kan vi se att den uppståndne Jesus, den levande Jesus, möter människans alla grundläggande behov. Han har kommit till Maria i hennes sorg där hon gråter. Och han har sagt Maria och visat att han är den levande. Några timmar senare så kommer han till lärjungarna som av rädsla för fiender sitter bakom reglade dörrar fyllda av fruktan. Och då plötsligt står han mitt ibland dem och säger: min frid ger jag er. Och en vecka senare så möter han Thomas som är fylld av tvivel. Och han ger honom tro. Han byter sorg mot glädje, fruktan mot frid, tvivel mot övertygelse och tro. Han är den levande. Det kommer Guds folk över hela jorden idag att utropa sin bekännelse till den levande. Och det ska vi också göra. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus